Det är torsdagen den 20 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Jag hoppas att ni har det fortsatt härligt i vårsolen. Dagens datum till trots ska vi inte flumma iväg idag, utan vi ska prata mycket dagsaktuella och allvarliga saker. För det var ju så att i måndags inleddes försvarsmaktsövningen Aurora 23. Det är den största övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 personer kommer att delta. Den kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Och förband från hela Sverige kommer att vara delaktiga. Och det är framförallt i södra Sverige och på Gotland som övningen kommer märkas mest. Och den kommer pågå till den 11 maj. Och en rad andra länder deltar också. Men vad är det då som ska övas just den här gången? Vad är det Försvarsmakten vill få ut av detta? Vilken betydelse har övning för framtida förmåga? Och hur ska man som civil göra för att underlätta eller bara vara urvägen för Försvarsmaktens folk om man råkar komma i närheten? Det tänkte jag vi skulle prata om idag, och med mig för att göra det har jag två gäster. Philip Simon, presschef för övningen. Varmt välkommen hit.
Tack.
Och så har vi med oss Oskar Jonsson, forskare på Försvarshögskolan, som vi senast hörde i podden när han kom och berättade om sin nya bok Hotet från Ryssland. Välkommen du också, Oskar.
Tackar så mycket. Kul att vara tillbaks.
Ja, vi börjar väl väldigt övergripande, Philip. Aurora 23, vad är det för någonting? Vad är det ni ska öva på översiktligt?
Ja, det här är ju en stor försvarsmaktsövning och vi övar alltså hela försvarsmakten. Och vi kommer att öva armé, marin och flyg att lösa uppgifter enskilt och tillsammans med hemvärnet och även tillsammans med övriga delar av samhället och våra då 14, i det här fallet 14 internationella partner, ska vi öva på att försvara Sverige mot en angripare.
Mm. Kan du berätta lite mer om det? Vad är det, så att säga, hur ser så att säga scenariot ut i övningen? Hur och när kommer angriparen?
Ja, scenariot byggs ju upp via övningsledningen då till de här staberna, divisionsstab, brigadstaber och så vidare. Och det börjar ju med påverkansoperationer, sabotage, och sen eskalerar det ju så sakteliga upp till att det i slutändan blir ett regelrätt angrepp mot landet.
Mm. Och när man gör en sån här övning, kan du berätta lite om det? Jag antar att jag har suttit en massa folk under lång tid och konstruerat den. Hur tänker man, så att säga, för att få det så realistiskt som möjligt?
Ja, i det här fallet så har vi hållit på under ett par år att planera övningen. Och det vi har gjort är att vi har tagit fram 11 stycken stora moment från norr till söder och väster och öster för att öva så många delar av hela försvarsmakten och våra inbjudna länder och övriga delar av samhället. Och i de här 11 momenten så finns det, under varje moment finns det då naturligtvis massor med små olika moment, så att det blir så bra övning som möjligt för alla. I det här planeringen och arbetet med övningen så tränar vi ju också på att planera stora övningar. För det gör man inte bara liksom genom att på 5 minuter eller en kaffekvart. Det här har tagit flera år att planera, eftersom det är 26 000 personer och internationella partners. Så att vi har en hel utvärderingsgrupp, Exeval som vi kallar det, som utvärderar hur övningen genomförs helt enkelt. Och så utvärderar vi, drar slutsatser och tar med oss det som var bra och tar med oss det som var mindre bra till nästa stora övning. Mm. Sen övningsmässigt, om jag bara säger det, så övningsmässigt så kommer vi vara på massor med olika saker. Värdlandsstöd är en prioriterad fråga. Det övade vi redan i måndags när amerikanerna kom från Norge upp i norr. Men vi kommer också öva markmålsbekämpning, skarpskjutning med JAS och Archer, mekaniserade förband som kommer bekämpa fiender som landstiger, fallskärmsfällning, samverkan på olika sätt. Ja, så.
Vi ska återkomma till de här enskilda momenten. Jag tänkte bara fråga, om vi tar lite historiskt perspektiv bara. Det är en stor övning. På 80-talet genomfördes ju försvarsmaktsövning, tror jag, vartannat år eller kanske till och med varje år. Men hur stort är det här om vi jämför historiskt? Hur länge sedan var det vi hade så här mycket igång samtidigt?
Ja, det är ju många siffror som har florerat hur stor den här övningen är och när den största övningen var innan den här då. Men vi brukar, nu har vi tittat lite i historieböckerna och vi kan väl säga att det är den största på, om man ska vara exakt, tror jag att det är 34 år. och det var Sydfront som hade 30 000 och det var 89, så det blev 34 år då. Så att vi kan säga drygt 30 år då så är vi hemma.
Mm. Och då kan ni tänka er hur datorerna såg ut 1989 och hur musiken lät på den tiden, så förstår ni att det är väldigt länge sedan.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ytterligare en fråga där, att Försvarsmaktens olika grenar övar tillsammans, alltså marin, flyg och armé, ställer det extra krav, eller hur ofta gör man det, eller är det enheter som inte så ofta möter varandra annars? Kan du berätta lite om det?
Nej, men vi försöker även i mindre övningar genomföra gemensamma moment, till exempel markmålsbekämpning, sjömålsbekämpning och så vidare med både marinen och flyget och armén så ofta det bara går. Men det här är ju en större skala och med internationella partners också.
Och vad är det ni hoppas, kan du ge oss lite inblick konkret, vad är det man lär sig? Dyker det upp så att säga saker som man inte kände till innan, som man under övning inser, ja visst, det där måste vi tänka på också, nu måste vi bli bättre på det? Eller hur, berätta lite mer hur du tänkt att fungera på det sättet.
Nej, men jag tror så här, övningen när vi är färdiga med den och har genomfört den, eller även under resans gång, så kommer vi ett få kvitto på att ja, det här funkar, det här är vi bra på, det här kan vi. Och sen kommer det dyka upp massor med saker som okej, det här har vi inte tänkt på, det måste vi ta med oss till nästa gång, eller det måste vi ta med oss till nästa moment och utveckla liksom förbandet på det här sättet. Så att det är som en löpande förbättringsåtgärder. Det är som att spela en match och sen hantera motståndaren och schackdragen.
Vi släpper in Oskar här för det forskningsperspektivet. När Försvarsmakten övar, vad gör man det för, menar du?
Ja, men jag tror att det finns ju många olika anledningar varför man övar, och ibland går de lite stick i stäv med varandra. Det finns en avvägning mellan hur mycket övning får liksom soldaterna längst ut på linan. Ofta så generellt sett så är det svårt att få riktigt bra övning för liksom soldaterna längst ut, och bra övning för staberna högre upp. Att där finns det ofta en balans mellan olika typer av momenten. Sen finns det också en balans mellan det signalvärdet en övning ger, den militärstrategiska kommunikationen. Och där får du liksom full pott när du får in våra viktigaste partners som kommer hit och övar att försvara Sverige mot en tilltänkt angripare som säger vi kan, vi vill och vi kommer att försvara Sverige om det sker någonting. Men det kan ju liksom i termer av vad betyder det exakt, vad de gör för någonting. Det kanske inte är de svåraste sakerna som liksom de amerikanska förbanden gör med de svenska. Men interoperabilitet, så att egentligen förmåga, kommunikation och interoperabilitet. Och här får man ju ha en grundläggande ödmjukhet att det kan vara svårt att få soldater från det ena förbandet att jobba med det andra. Det är svårt att stridsleda på svenska. Och ska du då ta in en fransman som pratar knackig engelska, så att allt sånt här krävs ju för att liksom få olja i maskineriet för att göra någonting. Det kräver övning.
Men Oskar, en väldigt krass fråga. Lönar det sig att öva? Vet vi det?
Ja, men det där var ju egentligen det passionerade floor speechet på vad övningar gör. Sen å andra sidan kommer ju vad gör övningar inte? Om vi sätter det i kontexten till omvärldsläget, så skulle man kunna säga att en av anledningarna att det gick dåligt för Ryssland 2022 men gick bra 2014 är att de misslyckades reproducera det de lyckades med på skala. Det var elitförband, det var luftburna trupperna, det var specialstyrkor som var extremt kompetenta, hade bra ledningsstrukturer och klarade att ta över Krimhalvön på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Och sen tänkte man att men okej, det här kan vi skala upp och göra på ungefär lite motsvarande sätt, andra delar olika sätt, medans att när Ryssland skulle då ta upp runt 150 000 man, så var det en helt annan grej att ha några tusen elitförband och 20 000 konventionell trupp på gränsen. Så att det, skalbarheten måste ju lösas med övningar, och där 26 000 man är jättebra ur svensk perspektiv, Men Sverige har i nuläget, här får Filip komma in, runt 2 brigader. Ukraina har runt 27 manöverbrigader som man opererar med. Så att det är jättebra att vi har liksom största övningen på 30 år. Men det är fortfarande i relativa termer inga enorma mängder vi pratar om. Det övningar inte heller gör är ju att de är ju relativt skriptade oftare. Det är någon form av, man kan säga, liksom en boxningsmatch med framförallt en sida som boxas. Eller, det är sällan en träningsmatch mellan två jämstora partner, utan det finns, liksom, det finns ett givet scenario och det kommer gå på ett visst sätt. Och det är inte ofta liksom, det fulla utmaningen på det sättet. Och det är... Återigen, bara för att ta ett exempel från Ryssland. Ryssland är liksom den enda staten i Europa som har haft övningar med upp till 200 000 man involverade. Och då var bedömningen innan för många att så här, ja, men hur kommer Ryssland genomföra ett stort krig i Europa? Ja, bättre än alla andra, för de är de enda som har övat på det. Men sen var det ändå problem i utförandet av det, vilket är svårt att läsa ut från övningarna. Tittar man på övningarna så ser man, okej, det är de enda som har övat det, då borde vara bra på det. Men tydligen så hade de inte den förmågan att reproducera det på stor skala. Så att det finns mycket övningar inte gör också.
Okej, det låter lite som inte bara boxning utan wrestling också, tänker jag, där man då matcherna är bland, eller ja, förutbestämda helt enkelt. Filip, vill du kommentera på någonting det Oskar sa här, att man kan inte öva på allt helt enkelt, eller övningar kan inte göra allt?
Nej, men det är klart att det är svårt att öva på allt, och det är en balans, när man har så här stora övningar så är det klart att det är en balansgång mellan att den högsta ledningen då, i det här fallet är väl divisionsstaben, ska öva ner till en enskild skyttesoldaten på ett skyttekompani eller stridsvagnskompani. Det är ju en balansgång, va? Och då får man liksom göra en avvägning. Och sen är det ju så att när man har så här stora övningar så i de flesta fall så är de, som Oskar säger, de är lite skriptade momenten. Men det innebär fortfarande att man kan, ändå kan man träna och överraska den högsta ledningen med inspel från övningsledningen. För de ska ju göra ett stabsarbete. Sen själva genomförandet någonstans i mitten, där vet de ju vad de ska göra, för man kan inte åka överallt och vi är på våra övningsfält och så vidare. Men den enskilde skyttesoldaten längst ut, han eller hon kan ju sen i sin tur ändå öva, även om det kan bli standard och såna här saker, mer än om det är en kompaniövning eller en plutonsövning, om man nu är skyttesoldat, för att ta det som ett exempel. Så.
Och det är ju enklare att reproducera själv på egen hand, ja, än en kompaniövning, än få till det här militärstrategiska samarbetet.
Precis.
Med era stater. Ja.
Just det. Filip, hur kommer vi vanligt folk så att säga märka av det här?
Ja, vi kan väl börja med att säga så här. Vi kommer främst att vara på våra övnings- och skjutfält. Men det är klart att det kommer synas ute på övriga delar av i landet. Och det är framförallt de stora transporterna som kommer gå från norr till söder och ja, öster och väster och till Gotland och så vidare. Och flyget i luften kommer naturligtvis att höras och synas. Vi kommer att flyga mer eller mindre på dygnets alla timmar. Och vi kommer att bullra, flyga lågt. Det kommer nog inte vara så jättemycket soldater som är ute på allmän mark, men det är klart att det kommer att synas på vissa platser. Hemvärnet kommer bland annat vara på vissa platser, nere i Ystad till exempel och på Gotland, så det är klart att man kommer att se dem lite mer.
Just det. Och finns det några uppmaningar du skulle vilja rikta till allmänheten? Eller det har väl gjort det, men är det någonting du skulle vilja lyfta fram när du så att säga får vara med här som man ska tänka på?
Ja, då skulle jag lyfta fram två saker kan man väl säga. Håll avstånd. Om man ser att det är militära förband som är på allmän mark, stridsfordon som rör sig, så håll minst 50 meter, för förarna ser ju inte lika bra som en vanlig bil med mycket glas runt omkring. Och sen är det då det här med våra militära transporter, de här kolonnerna. Vi håller ju ganska mycket avstånd, för det är tunga transporter. Det kan vara ett släp med 65 ton stridsvagn på, och då tar det tid att sakta ner farten. Så undvik att köra om, utan ställ dig sist i kön och vänta tills vi har gjort det vi ska göra.
Då hoppas jag att detta var uppfattat av alla som lyssnar. En annan fråga, Filip. När man väl har övat sen så antar jag att man går ju vidare sen. Hur utvärdering, kan du bara berätta väldigt övergripande. Hur går man vidare efter en övning sen?
Ja, dels så sker utvärderingen löpande på många nivåer för att se till att dels att övningen går åt ett rätt håll. Så man ger lite inspel och lite tips och råd till de som övas. Men det finns en hel utvärderingsgrupp, dels på vad heter det, hur själva övningen genomförs, det vi kallar för Exeval. Och vi kommer att få en första rapport redan på fredagen den 12, hur själva övningen har gått i det stora hela. Sen de här olika momenten finns ju övningsledning på, som kommer att utvärdera och anteckna och skicka in. Och det som var bra, det tar vi med oss till nästa gång. Och det som var mindre bra, då tar vi med det också. Så se till att det blir ännu bättre nästa gång. Så att det är väldigt viktigt med utvärderingen och uppföljningen efteråt.
Vi går tillbaka till Oskar då. Vad vet vi om detta? Hur bra är Försvarsmakten generellt på att ta till sig lärdomar från sådana här övningar?
Ja, just specifika övningar är svårt att kommentera på. Jag har inte riktigt varit involverad själv förutom när jag jobbade på högkvarteret. Men det är snart preskriberat 2015-2016. Men det man kan säga är ju att alltså, övningar är ju en förutsättning för att skapa förmåga, men det är inte tillräckligt i sig. Alltså många av de problemen som finns är inte nödvändigtvis liksom övningarna som alltså, jag tycker till exempel skalan är ett problem. Det finns många problem som man kan upptäcka i övningar, men det behöver inte nödvändigtvis vara så att övningsutvärderingen säger att vi hade behövt dubbla artilleriet, att det är det som nödvändigtvis leder till effekter. Men nej, övningar är jätteviktigt. Jag glömde och jag lägger till det hänger ihop lite. Det är klart att man från ryskt håll följer dem också. Vi har sett ryska liksom, signalspaningsflyg, det finns säkert på ytan och under ytan också, där man försöker se hur bra är de förbanden som är bra, hur bra är Sverige, hur bra övar man, och så försöker de göra en bedömning på det. Och det är klart att det är viktigt även i den kommunikationen att genomföra det här bra.
Okej. Filip, du var inne på lite tidigare att vi har då också utländska vänner som deltar. Kan du bara berätta lite om de insatserna? Vilka är det som är med och vad gör de enheterna?
Ja, det är väl ungefär 15 länder som är med, 15 partnerländer som är med. Ja, de stora aktörerna är USA, Storbritannien, Finland, några till. Och de kommer med blandat materiell, personal. Amerikanerna är väl här med 700 marinkårssoldater, ett antal fartyg och stridsflyg och så vidare. Vi har Polen är med också med 120 stycken. De ska fällas med fallskärm också under övningen, skarpt. De ska vara med föras in i våra olika förband och delta i att bekämpa fienden helt enkelt.
Vad talar man för språk med varandra när det är utländskt?
Ja, då blir det engelska.
Filip, jag antar att i och med att man planerar övningar i flera år, är det fler övningar i framtiden som man redan sitter och har en grupp som planerar nu?
Ja, alltså, i högkvarteret finns ju en enhet, en av klossarna i den nya försvarsstaben som jobbar med genomförande verksamhet, det vill säga övningar bland annat, som tittar både på övningar som större övningar som genomförs som Aurora, men också andra länders kommande stora. Det finns en hel övningsserie som NATO tittar på, som olika länder har. Det finns en övning som går i närtid här också som heter Anaconda. Finland har en övning som kommer efter våran övning. Och kör man fram bandet fram till, jag tror att det är februari 24, så kommer en stor övning som Norge har som heter, jag tror den heter Northern Response, som kommer vara jättestor också. Så att det där med övningar jobbar vi löpande eller kontinuerligt med hela tiden.
Och hur är det med Sveriges NATO-ansökan då som är fortfarande då pendlande eftersom Turkiet inte har godkänt? Hur har det påverkat förutsättningarna eller övningen i stort?
Man kan väl säga så här. När vi började planera övningen för ett par år sedan, då var det varken krig i Ukraina eller diskussion om att vi skulle gå med i NATO. Nu har ju övningen hamnat där den är. Det vill säga, läget är ju en helt annat. Så kontexten med övningen och tiden för övningen har ju blivit en helt annan med kriget i Ukraina och ett NATO-medlemskap på ingång. Så det är klart att det bidrar på något sätt till övningens storlek, om man säger så. Men det har inte påverkat planeringen, ska jag säga.
Nej. Jag ska bara fråga Oskar här. Nu är ju Sverige inte NATO-medlemmar ännu. Kan vi öva så som om vi var det, eller övar vi fortfarande utifrån? Hur tänker man där, tror du?
Nej, men det här är ju värt att nämna att vi skrev ju faktiskt på alltså värdlandsstödsavtalet typ 2014-2015, kommer inte ihåg nu exakt, men alltså de legala förutsättningarna för att ta emot utländsk militär hjälp på svenskt territorium. Så att det här är ju faktiskt egentligen, och som Filip är inne på, det här planerades ju innan NATO-medlemskap och krig, men det planerades enligt då gällande svensk säkerhetspolitik. Det var bara det att då saknas det någon form av fasta åtaganden för andra stater att komma och göra det här, mer än EUs solidaritetsklausul. Så att det värdlandsstöd har ju funnits inom svensk säkerhetspolitik de senaste åren, men det har inte riktigt funnits samma tydliga åtagande. Vi har inte ett NATO-medlemskap nu, men under transitionsprocessen så har vi ju fått så kallade säkerhetsförsäkringar från de stora NATO-länderna. Och därför tycker jag att det är så extra viktigt med den här övningen, att de stora NATO-länderna i ett läge då Sverige är i limbo mellan uttalad åsikt vi ska med i NATO och inte fullbordat faktum, så sätter de stora NATO-länderna handling bakom orden att Sverige är sak i vår egentligen och kommer hit och visar vi kan, vi vill och vi kommer att stötta Sverige.
Jag bara en kommentar till det Oskar sa. Värdlandsstöd är ju en otroligt viktig sak under Aurora 23 att öva det, och det började vi med redan uppe i norr när amerikanerna kom. Och det här är ju otroligt viktigt. Nu kommer det 700 amerikanare med 40-50 fordon. Men i ett skarpt läge, om vi exempelvis har kommit med i NATO, då kanske vi pratar om 10 000 som kommer. Och då måste vi ha övat på hur det här ska gå till inom en rad områden. Både det juridiska, men hur vi ska transportera ner dem och att vi vet vad vi ska göra, hur man pratar med varandra, att systemen kan kopplas ihop och så vidare. Så det är ett prioriterat övningsmoment under Aurora 23.
En annan fråga, Filip. Övningen, jag blev förvånad över att den är så lång. Den är ju nästan en månad lång. Hur är tanken med det? Alltså, koncentrerade övningar, allt händer samtidigt jämfört med utdragna. Vad är poängen med det, så att säga?
Nej, men alltså, den här veckan är ju egentligen förberedelseveckan, förberedelseskedet. Det är tilltransporter. Det är lite semantik här. Visst, man övar ju även under tilltransporter och värdlandsstöd och så vidare. Men själva det du kallar för kriget då, det börjar så sakteliga dra igång under nästa vecka. Det kommer att vara mobilisering och det här mobiliseringsmeddelandet via P4 som vi ska testa då på måndag. Och sen sakteliga eskalerar. Så det blir ju inte, man kallar det, krigsmoment i 3 veckor. Så är det ju inte.
Jo, det finns ett pedagogiskt problem här. Om man bara spolar över till Ukraina, så har man ju haft liksom begränsat krig i 9 år i östra Ukraina, haft storskaliga cyberattacker under åtminstone 5 år innan den här väpnade invasionen drog igång. Och då hade du en uppbyggnad som var då ungefär 9 månader olika typer av provokationer, och det är problemet att du ska genomföra en övning. Då blir det alltid så här, senaste året har du sett ökade provokationer, vi ser trupprörelser och nu drar det igång, och sen håller det på i 7 dagar och sen måste man skicka hem folk. Och det är svårt att göra på något annat sätt än att liksom, dra ut lite mer. Men för att fånga alla de sakerna i ett händelseförlopp som ställer beslutsfattning för svåra situationer, så är det svårt i övningar att det ofta blir nu händer det, så vet man att det händer och så får man fatta ett beslut där.
En annan fråga, Filip, i vilken grad är andra myndigheter och civila myndigheter, är de med på något sätt i den här övningen, eller är det bara Försvarsmakten?
Nej, det finns en rad myndigheter som är med. Jag såg någon siffra på 100, men jag vet inte om det riktigt stämmer. Men det är en stor mängd myndigheter som är på en rad olika sätt. Några i större skala, rent handgripligen, och några är med i lite mindre skala. När vi började upp i norr till exempel, dag 2 där uppe med marinkåren, så skulle vi ju ha överskeppning, och det var ju med stöd av Trafikverket. Som det var ju de som skötte själva liksom överskeppningen, om jag uttrycker mig så.
Får jag hoppa in där också? Jag tror att där alltså en av de sakerna, jag har ju själv varit kritisk mycket till liksom neddragning inom det militära försvaret, men det civila försvaret har vi ju lagt ner helt. Och processen att återuppbygga det har ju i princip bara börjat, vilket gör att det finns enorma krav inom civilsamhället. Men den goda nyheten är ju att det sorgliga omvärldsläget har ju ändå återuppväckt förståelsen för vad det civila försvaret ska göra. Jag kan ta ett jättekonkret exempel. Jag var föreläst för en massa förskolechefer som liksom för första gången förstår, men verkligen tog på allvar att vi har ett uppdrag i totalförsvaret. Hur kommer generalerna gå till förbanden om de inte vet om någon tar hand om deras barn? Hur ska de bedriva sin verksamhet som man ser i Ukraina när förskolor blir bombade? Den verkligheten, eller det allvaret, finns nu, och det behöver väldigt många civila myndigheter fundera många varv på extra, för att när det krigstid utlyses, så är det liksom i fredstid så stöttar Försvarsmakten civilsamhället. Det är alla vana med vid skogsbränder och allt sånt där, medans i krigstid är det tvärtom, då ska samhället stötta Försvarsmakten. Och där finns det många som behöver både planera, öva och tänka lite på hur det ska gå till.
Mm. En annan sak jag är nyfiken på, Filip. Jag inser ju att det inte går att liksom replikera under en övning. För att, men jag tänker ändå, kriget det innebär ju stress, det innebär rädsla, ångest, hot för att en själv eller ens nära ska råka illa ut. Är det på något sätt möjligt att försöka få in den här momentet i övningar, det som kommer, som vi vet kommer med kriget men som inte går att göra i fredstid? Hur tänker man där?
Nej, jag tror att det är väldigt svårt att få just den anspänningen att det står någon på andra sidan och faktiskt skjuter mot dig, eller att det kommer in robotar som kommer in, utan oftast så är det så att vi övar på att ta hand om, när det gäller typ skadeutfall eller den känslan, så har vi ett antal moment där vi tränar på det, men då har ju liksom attacken redan varit eller explosionen redan varit och sen ska man ta hand om alla.
Oskar, samma fråga till dig då, det här med att det är omöjligt att så att säga inom, på övning replikera alla den starka påfrestning och de känslor som kommer kring. Mm. Vad tänker du om det?
Nej, men alltså krig är ju något av det mest extrema som man går igenom, men inom psykologisk forskning så visar det ju att soldater och officerare generellt sett klarar traumatiska upplevelser mycket bättre än genomsnittlig. Sen utsätts de för det oftare, men de klarar det mycket bättre för att det finns, är det någonting man drillar så är det att agera. Och det är ofta det som folk på PTSD för, att man fryser och inte agerar, så har man ångest att man borde ha gjort så. Så att det finns ju ändå någonting med den utbildning man får som sitter i ryggraden med agera, gör något. Men det är svårt att liksom färdigutbilda folk hur man ska agera under eldgivning. Men om man har det i, om man gör det tillräckligt många gånger, ta skydd, skjut tillbaka, blixtlås höger, så finns det ändå där när en eldstrid drar igång. Och det är ungefär det enda man kan göra. Det är liksom ingen vattentät lösning, men utan krig är fyllt av sådana hemskheter som är svåra att beskriva. Men när liksom man inte kan sitta och reflektera över sakerna utan måste falla tillbaka på ryggmärgsbeteendet, ja, då hjälper det verkligen att ha övat och repeterat allt som man ska göra.
Mm. Jo, men det är ju lätt att förstå. Filip, hur har intresset för övningen varit från allmänhet och media?
Det har varit, vi kan säga så här, det har varit stort innan vi började i måndags och sen exploderade det i måndags. I måndags då, med när vi började kommunicera med amerikanerna som kom upp i norr, så har det ju formligen exploderat och alla vill veta var vi ska öva någonstans. Och varenda vägskäl, kommer ni vara i den här lilla byn eller den här staden? Och det är ju naturligtvis jättekul och ja, det är massor med frågor hela tiden. Nu har det lugnat ner sig lite grann, men jag bedömer att det kommer dra igång igen typ på måndag när vi går ut med det här meddelandet via P4, då, mobiliseringsmeddelandet och så vidare. Och sen när vi väl börjar flyga och ha fartyg längs kusten och så vidare och så vidare.
Vad är det här för meddelande i P4 ni ska sända ut? Det lät spännande.
Ja, det är ett försök som vi provar nu då, att skicka ett mobiliseringsmeddelande som är inkallelse, att de ska inställa sig. De har ju fått en inkallelseorder redan ändå, och den gäller oavsett vad någon säger i radion, så är det den som gäller. Mm. Men vi vill ge en bild av, apropå det vi pratade om tidigare som Oskar var inne på, det här med att det ska vara så realistiskt som möjligt, så provar vi att skicka ut det här meddelandet, för det hade vi ju gjort då i ett skarpt läge. Och så får vi utvärdera med Sveriges Radio efterhand och sen och se hur vi kan ta det vidare eller inte.
Ja, just det. Ja, vi ska kanske ta och avrunda snart. Oskar, är det någonting du vill lägga till som du tycker är värt att komma ihåg då när det gäller just Försvarsmakten och andra försvarsmaktens övningar som är intressant att tänka på?
Nej, men jag tycker vi har fångat det allt. Alltså både vad det gör, alltså som förutsättning för att skapa förmåga, men också vad det inte gör. Att det inte nödvändigtvis är en garanti för att man kan saker. Och i synnerhet inte kring liksom interoperabilitet, uthållighet och skalbarhet. Sånt vet man egentligen inte riktigt förrän du helt plötsligt ska göra det skarpt. Men det bästa man kan göra är att öva.
Ja, precis. Det kan ju aldrig vara fel att öva. Det ska vi tänka på. Och så får vi väl önska Filip Simon och övriga 26 000 deltagare fortsatt lycka till med övningen Aurora 23. Och tack också till att du var med, och tack till Oskar Jonsson för att du var med och pratade med mig idag. Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då går det att mejla mig och oss på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.